Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Välkomna till Barnpsykologerna, en podcast med Liv Svirsky och Lars Klintvall. Och idag ska vi tala om förlossningspsykos tillsammans med Mårten Tyrberg som var med i avsnitt 67 och talade om psykoser. Hej Mårten!
Tjena!
Välkommen tillbaks!
Tack så mycket!
Du pratade ju förra gången lite brett om psykoser.
Just det.
Idag fokuserar vi på när de dyker upp efter en förlossning.
Just det, precis.
Men du kan väl ändå börja med att presentera dig för de som inte hörde det avsnittet?
Det kan jag göra. Jag heter Mårten Tyrberg och jag jobbar som psykolog och psykoterapeut på psykiatrikliniken i Västerås. Och jobbar med psykiatripatienter inom slutenvården främst. Och sen forskar jag på halvtid om psykoser och psykoterapi, kan man säga.
Just det. Och forskar på halvtid betyder att du har disputerat nyligen väl?
Ja, precis. Jag disputerade i våras. Så att, och då handlade det, avhandlingsprojektet handlade om hur vi kan jobba med psykoterapi, eller ACT mer specifikt, för psykospatienter som är inlagda.
Mm. Vad spännande. Ja. Men det var väl det du också nämnde kanske i avsnittet?
Ja, jag tror att jag nämnde någonting åt det hållet. Mm. Exakt.
Ja, spännande. Men du, vad är då en förlossningspsykos?
En förlossningspsykos är ju egentligen, höll jag på att säga bara för att liksom knyta an till förra avsnittet då, det är en vanlig psykos så att säga, men som inträffar i anslutning till en förlossning. Så att kriterierna, alltså det vi använder för att bestämma att det är en psykos, är så att säga de samma, men sen använder man man specificerar att det då sker precis i samband med en förlossning. Så att symptomen är ju då att man kan tappa verklighetsförankringen, att man kan få tankar som man inte riktigt känner igen. Man kan få idéer som andra verkar tycka är konstiga. Man kan höra saker som andra inte hör och sådär. Så det är de generella kriterierna för en psykos som gäller även för en förlossningspsykos då.
Just det. Då, ibland pratar man om förlossningspsykos, ibland pratar man om förlossningsdepression eller postpartum.
Ja, just det. Ja,
är det egentligen det. Olika saker?
Nej, alltså egentligen på sätt och vis är det eftersom att en psykos då har de här lite mera udda inslagen som jag nämnde då, med att till exempel höra röster och sådär. Men samtidigt så brukar man säga att, och kanske i synnerhet när det gäller efter en förlossning då, att det är nästan mer som en slags glidande övergång då mellan, ja men egentligen mellan det som man kanske mer skulle kunna kalla för någon slags förlossnings, ja på engelska kallar man det för blues, jag har inte något bra svenskt, men att man känner sig lite nere efter en förlossning, vilket ju är väldigt normalt. Mm. Och sen att det är en slags glidande övergång då till det som definieras som en depression. Alltså att man är ganska kraftigt nedstämd och att det håller i sig lite längre än bara ett par dagar. Och sen från det glider vidare till att man kanske både är deprimerad och har inslag av de här lite mer udda inslagen då, där man tappar lite grann verklighetsförankringen. Så att man kan säga att en glidande övergång i allvarlighetsgrad, lite så tycker jag man kan säga. Sen har vi ju, med det sagt, så har vi också kriterier där vi bestämmer vad som krävs så att säga, för att det ska kallas för en psykos då.
Man pratar ju också ibland om det här med att man kan få tvångssyndrom eller bli tvångsmässig efter en förlossning. Alltså bli väldigt rädd för att man ska skada sitt barn eller sig själv eller någonting sånt.
Ja, just det.
Kan det då vara också något som glider in i det här lite mer psykotiska om det går överstyr?
Ja, men det skulle jag säga, för så tänker jag också när det gäller tvång. Även frånsett förlossning så att säga. Att även där är det ju liksom en glidande övergång. Där man har, vid tvång är man ju oftast medveten om att det man har är överdrivet och att det egentligen inte är farligt det man tror är farligt, så att säga. Fast sen behöver man ändå göra sina tvång. Och vid en psykos, ofta är det ju så att man inte är riktigt medveten om att det man tycker och tänker är lite udda, så att säga.
Just det. Ja. Du, vet man hur många som drabbas av förlossningsrelaterade...
Ja, men det vet man. Alltså när det gäller depressioner då, och då är det frånsett det här, som sagt, det man kallar för en mer lite små deppighet efter förlossning är en sak. För det här är inga siffror på direkt, men det är väldigt vanligt. Men det som definieras som en depression, det brukar man säga någonstans mellan 13-15% av alla kvinnor som föder barn drabbas av en sån depression. Så det är ju rätt...
Det är mycket.
Ja, det är vanligt, får man säga. Mm. Så mer än var tionde.
Är det ofta kvinnor som har varit deprimerade tidigare?
Ja, alltså det är ju en av de tidiga, det är ju en av riskfaktorerna för depression. Det är ju att man har tidigare depression, både antingen tidigare depression oavsett graviditet eller inte, men också om man har varit deprimerad eller haft mycket ångestproblem under graviditeten, så är det också en riskfaktor för att få en depression då i samband med själva förlossningen.
Om man har haft en förlossningsdepression vid tidigare förlossning just, är det då stor risk att man får det igen?
Ja, då är det också relativt stor risk. Jag tror att jag ska se om jag har någon siffra i huvudet så där. Det är ganska stor, alltså det är ganska rejält större risk för att få det nästa gång om man har haft det en gång. Mm. Så kan man säga.
Och är det samma då med psykos?
Ja, precis. Mm. Sen ska jag säga att psykos är mycket, mycket mindre vanligt än depression. Mm. Alltså om vi säger att det är drygt var tionde kvinna som får en depression, så är det bara en på tusen ungefär som får en psykos.
Och det är ju inte
så det är, många, det är verkligen. Nej, men så det är mycket, mycket ovanligare.
Men är det samma sak där? Är det vanligare om man har haft en tidigare psykos?
Ja, både om man har haft tidigare psykos och också om man har haft det som kallas för bipolär sjukdom. Det är alltså en blandning mellan episoder av nedstämdhet och episoder av lite mer uppvarvning. Så där. Mm. Det vet man också är kopplat till att kunna få en psykos vid förlossning.
Mm.
Det är liksom sådär, alltså även bipolaritet överlappar ju en del med det vi kallar för psykos också. Mm. Så att många av de här sjukdomarna liknar ju varandra på vissa sätt. Då. Så då vet man, ja, bipolaritet, tidigare psykos, har man haft en tidigare... Har man redan haft en förlossningspsykos, så vet man att det är ungefär 50% i risk att få en till vid nästa förlossning. Så där kan man ju, även om det är väldigt ovanligt att alls få det bland de som har fått det, så att säga, då är det väldigt vanligt att man får det igen om man får barn ytterligare en gång. Mm. Så det är bra att liksom ha med sig om så att man kan göra de förebyggande åtgärder som man kan göra.
Mm. Det måste vi återkomma till.
Precis.
Men jag tänker bara, du sa riskfaktor då är tidigare insjuknande. Men finns det andra riskfaktorer?
Om man pratar depression då, så om man börjar där, så alltså det som vi var inne på tidigare, depressioner, alltså ärftlighet överlag, låt säga att man har ärftlighet för depression, så är ju det också en riskfaktor. Eftersom att vi vet att en komponent i de flesta psykiska problem är ju det finns någon liten genetisk del ofta där ju. Sen är det de liksom hormonella förändringarna som inträffar i samband med graviditet. De är inte så mycket att göra åt, men vi vet ju att det är, eller vi tror att det är en del av orsaken. Men sen är det också alltså, saker och ting som händer runt omkring i livet. Alltså stressorer, som vi säger i vården. Då. Alltså att det händer saker som ruckar på balansen i tillvaron. Vi vet också att har man ett bristande socialt stöd, så ökar det också risken för depression. Och också mer specifikt om man har det stökigt i relationen. Låt säga att man genomgår en separation under graviditet eller i samband med förlossning, så ökar det risken. Och det är också egentligen ganska sunt förnuftmässigt ju. Och då kan man tänka också att beror det på sådana saker så... Eller det kan man säga generellt sett, så är prognosen rätt god för att komma ur en depression vid förlossning också.
Mm. Just det, för att det finns ändå så tydliga omständigheter på något sätt. Så.
Ja, och jag tänker att det är omständigheterna så pass tydliga. Och det är klart att jag menar, finns de här stressande faktorerna kvar, så är det klart att de kommer att fortsätta påverka. Men det är ändå, tänker jag, enklare att förstå sig på varför det händer om man kan se att det finns sådana tydliga stressorer omkring en.
Mm. Om man då tillhör en riskgrupp, eller till och med har en tidigare erfarenhet efter en tidigare förlossning. Vad kan man göra för att förebygga depression och psykos?
Ja, så det som är Det finns inte så här superstarkt stöd egentligen för någon förebyggande intervention, men vi vet ändå att det är hjälpsamt för många att till exempel ha då regelbunden kontakt med BVC typ då. Hembesök efter förlossning, det är ju sån, alltså, finns ju bra rutiner för sånt i Sverige ju.
Mm.
Alltså att man, när man har fått barn så får man kontakt automatiskt med vården. Man får ofta hembesök av en barnmorska eller så från BVC. Och det vet vi ändå är, hjälper, och det är en bra förebyggande åtgärd för att man inte ska utveckla en depression. Och då använder man ju numera också i vården bra screeningformulär för att få fatt i det här.
Mm.
För det är klart att tidigare så har man kanske inte... Ja, man har ju, ja, men som med mycket problem som inträffar i samband med förlossning så har man nog försummat rätt mycket av det.
Mm.
Och så är det över med depression. Liksom. Men numera tror jag är man mycket bättre på att använda bra screeningformulär. Man vågar ställer rutinmässigt rätt frågor så att man fångar det.
Mm.
För det handlar ju om att få fatt i... Alltså, det är ju mycket som händer i samband med att man får barn och livet vänds upp och ner på många sätt ju. Och då gäller det att vara lite noggrann med att ställa vissa typer av frågor och kunna skilja också vad är normal stökighet i samband med förlossning och vad skulle faktiskt kunna vara en risk. En sån sak till exempel är ju att fråga lite grann om aptit, fråga om sömn. Alltså, det är naturligt att sova dåligt när man har fått barn, men om det är så till exempel att man inte ens kan sova när man får chansen så att säga, det kan vara en sån riskfaktor som man då från vårdens sida, alltså från BVC typ då, bör liksom, ja men okej, då kan man fundera lite kanske, här är det kanske någonting.
Mm.
Så det vet man. Och sen har man haft en problematik tidigare, låt säga att man har till exempel en bipolär sjukdom, alltså man har ett svängande mående sen tidigare och medicinerar, så är ju förebyggande medicinering med det som kallas för stämningsstabiliserande, det brukar man säga, en bra preventiv åtgärd också då för att slippa få en förlossningspsykos till exempel, om man går över till psykosdelen då. Men sen är det alltså mer generellt att försöka ha, alltså, har man ett gott nätverk så kommer det hjälpa, ha ett gott stöd hemifrån, det kommer att hjälpa. Sen är det inte alla som kan styra över det naturligtvis, men det är ju bra skyddande faktorer som också kan förebygga.
Och sen gissar jag att alla de här regelbundna rutiner, röra på sig, dagsljus, frisk luft, trevliga människor.
Ja, men exakt.
Det är allting.
Ja, men precis. Eftersom att vi tänker då att en depression säger då i samband med en förlossning är egentligen inte i sig någonting annat än en annan depression. Och då vet vi ju precis sådana saker som du nämner är ju bra då.
Mm.
Och även när man har fått den så att säga som en del av behandlingen, vi kommer väl in på det, men även där tänker jag, då är det ju sådana saker som aktivering och försöka hitta tillbaka till sånt som skapar mening i tillvaron är ju också behandlande och kan göra att man kommer ur depressionen.
Det jag ändå tänker att, som är lite intressant, för du nämnde det här med stämningsstabiliserande medicinering.
Mm.
För det som många tror jag är oroliga för är ju just det här med, kan man äta sådana här mediciner när man är gravid?
Mm.
Och det som jag tycker att jag har lärt mig är att ja, det är bättre än att man mår då, att man får en psykos eller en depression.
Ja, verkligen. Och det är väl klart att nu är inte liksom de precisa liksom hur olika specifika mediciner fungerar i det avseendet är inte mitt expertområde, men det är precis som du säger att, och i synnerhet om man har fått okej från sin läkare att äta det, då är det något, ett gott råd att göra det tycker jag. Och inte vara orolig för att det ska bli något problem, för det har ju vården bra koll på. Så.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Och det är väl egentligen rådet att verkligen ta det med sin läkare.
Ja, verkligen. Verkligen.
Så att man också kan ha rätt dos hela vägen och sådana saker.
Ja, exakt, exakt.
Men om man då ändå drabbas, vet man ungefär hur långt efter förlossningen som du brukar, när brukar det debutera och när kan man säga att nej, men då har det inte hänt efter så lång tid, så är det inte en förlossningsrelaterad.
Ja, men exakt. Man kan säga att en depression, det som kallas för förlossningsdepression, och det är mer då liksom definitionsmässigt att det sker i samband med förlossning då, kan man säga någonstans, och oftast så sker det inom de första 12 veckorna.
Mm.
En förlossningsdepression, men det kan ske under hela första året och ändå kallas för en förlossningsdepression. Men det är klart att det är annorlunda om det sker när barnet är liksom 9 månader jämfört med om det är några veckor bara. Så då. Vad gäller psykoser, de brukar man säga, de inträffar ofta mer direkt inom de första 2 veckorna efter en förlossning. Så därefter kan man tänka att man är liksom safe på något sätt.
Mm.
Beroende på vad man har för tidigare ärftlighet och sådär, såklart. Men det kan man väl säga att en psykos generellt sett sker mer akut i samband med förlossningen. En depression kan vara lite mer smygande. Så.
Och den har väl också kanske en mer smygande start innan man verkligen konstaterar att det är en depression. Psykoser är väl lite snabbare i förloppet också?
Exakt, exakt. Och där kan man samtidigt säga att när det gäller psykoser, om man ska prata det och vad folk kan tänka sig oroa sig för och sådär. Så är det ju så, både när det gäller psykoser utanför förlossning och i samband med förlossning, så är det egentligen bättre att de inträffar akut, så att säga. För vid psykos så tänker vi så att ju mer akut insjuknande, desto bättre prognos egentligen. För de här mer allvarliga, långa psykostillstånden, alltså typ schizofreni och sådär, de debuterar ju ofta mer smygande på ett annat sätt. Liksom. Så det kan vara bra med sig ändå, att även om det kan vara dramatiskt och sådär, så blir de allra flesta blir ju ändå bra.
Och hur blir man bra då?
Ja, men precis. Alltså, vad gäller, om man börjar med depressionen där, så är det egentligen på samma sätt som vi vet när det gäller, så att säga, vanligare depressioner. Och då är det ju dels antidepressiva läkemedel, vet vi kan fungera för en del. Terapi fungerar för en del behöver en kombination. Det är så, både när det gäller terapi och medicin för depression så funkar det inte på alla, men många får hjälp av antingen det ena eller det andra.
Mm.
Så då är det varianter av det som kallas för SSRI till exempel, preparat. Och sen vad gäller terapi så vet vi att både KBT, alltså kognitiv beteendeterapi, funkar. Vi vet ju numera också att en del av de här moderna psykodynamiska terapierna, korttidsterapierna, kan fungera väl för depression också.
Mm.
Och det gäller egentligen detsamma vid förlossningsdepression som det gör vid vanlig.
Mm.
Sen är det klart att, låt säga vid en terapi, så kommer man ju såklart att fokusera mer. Alltså, pratet i terapin blir annorlunda såklart om, eftersom att man är på ett ställe i livet där man precis har fått barn. Så det kommer ju märkas på så sätt.
Mm.
Men annars är ju de principer som vi som terapeuter använder är ju de samma. Och då handlar det ju mycket om att aktivera sig på områden som är meningsfulla. Få koll på rutiner för mat och sömn och motion och sådär.
Just det.
Och sen när det gäller psykoser, där får man ju säga, där är det ju framförallt farmakologisk behandling som används. Och i alla fall det jag har lärt mig när man läser på om förlossningspsykos, så är det. Men sen kan man väl nämna ändå, tycker jag, för vi vet ju när det gäller annan psykosproblematik att där har vi ju stöd för att använda också kognitiv beteendeterapi, framförallt då som tilläggsbehandling till psykofarmaka. Och jag skulle gissa att det går att göra även vid en förlossningspsykos då. Men de flesta förlitar sig nog mest på psykofarmaka där.
Mm.
Alltså medicin då.
Just det.
Och det funkar också för de flesta.
Mm. Då en variant, liksom det som jag tycker att många pratar om när det just gäller förlossningspsykoser, det är ju det här att man, känslan av att inte älska sitt barn, eller osäkerheten på om man älskar sitt barn, och också rädslan för vad de här eventuella sjukdomstillstånden liksom, eller alltså depression eller psykos, hur den ska komma att påverka den framtida relationen till barnet. Är det liksom kört om man inte knyter an direkt och inte liksom är riktigt psykiskt i början?
Just det. Ja, alltså, jag tänker man kan säga så här. Det är klart att man kan säga att det finns en viss risk för att hur man själv mår kommer att påverka barnet. Och att relationen och interaktionen med barnet blir påverkat. Men jag tycker samtidigt inte att man behöver vara så superorolig för det om det inte blir en långvarig problematik. Mm. Vilket det oftast inte blir. Alltså både förlossningsdepression och förlossningspsykos kommer de flesta ur med behandling inom en rimlig tid. Liksom. Men det är klart, när man har kollat på det här i studier så ser man ju att det är klart att det finns en viss liten ökad risk för att det kommer att påverka barnet. Och att man kan se hos vissa barn som har växt upp med föräldrar som har haft psykoser eller depressioner, så kan man se att det finns en större risk för egna emotionella problem till exempel. Ja, men igen, eftersom att vi vet att mycket psykiatrisk problematik har en delvis ärftlig komponent och som också har att göra med hur miljön är när man växer upp, så kan man tänka sig logiskt att har man en förälder som har det väldigt, väldigt svårt från det att man är väldigt liten, så kommer det att göra en lite mer sårbar. Men för de allra flesta så skulle jag ändå tro att den där risken är rätt liten, alltså den nästan försumbar i de flesta fall skulle jag tro.
Mm. Så det är inte någonting som man i sig behöver lägga in i behandlingen, liksom att jobba med relationen mellan föräldern och barnet?
Om det blir långvarigt skulle jag tro att man nog behöver göra det. Och då finns det ju stöd för även, jag menar, om så är det ju när man kommer i kontakt med psykiatrin och sådär, att har man barn så kommer psykiatrin också att vara, eller vården överlag kommer ju att vara intresserad av hur barnet mår. Och ser man att det finns en påverkan så kommer man att erbjuda stöd även till barnet och till partnern och sådär också. Så att blir det långvarigt så kan jag tänka mig att då kan man nog behöva kanske stöd i det. Man kan behöva hjälp i hur man interagerar på ett bra sätt med sitt barn och också hjälp att hantera, som det här du nämnde, att känslorna inte riktigt är som man tycker att de borde vara. Man känner kanske inte riktigt den kärlek som man tycker att man borde och så. Det kan man ju jobba med. Jag tänker att det kan man jobba med liksom acceptans för under en period i alla fall. Och sen kommer ju för de allra flesta de där känslorna att komma på plats när man ger det lite tid.
Mm.
Så att jag tänker att man ska inte helt vifta bort risken, men jag tycker inte heller att man behöver inte oroa sig supermycket för det, tycker jag.
Du, jag känner nu när vi pratar att jag på något sätt har fokus på att det är den förälder som har burit barnet som drabbas. Men hur ser det ut? Är det bara den föräldern?
Nej, men alltså det är också vanligt att partnern, alltså oftast är det ju pappor när man läser om det, men jag tänker att det spelar egentligen ingen roll könet på partnern. Men man kan, i de studier som har gjorts så kan man säga att ungefär 10% av alla pappor också drabbas av någon variant av depression. Psykos skulle jag säga är mindre vanligt eftersom att det har en mera, men dels är det så pass ovanligt även hos mödrar, plus att det har en mycket mera, en starkare genetisk komponent än vad depression har. Så jag skulle tro att det är mer kanske depressionen när vi pratar om här. Mm. Men där är ju också det alltså rätt vanligt då. Så typ var tionde pappan då, eller var tionde partner, får också någon slags depression i samband med förlossningen då. Mm.
Det tänker jag är en lite ännu mer kanske bortglömd grupp.
Ja, men verkligen, verkligen. Men också skulle jag säga i de allra flesta fallen väldigt behandlingsbar depression. Mm. Liksom, som ändå är så, den är reaktiv liksom på den här händelsen. Och då är det enklare för oss i vården oftast att se hur den går att behandla. Och många av dem ger ju också med sig med tiden. Mm.
Just det, av sig själva. Mm.
Ja, men det är bra att ha med sig, precis som du säger. Att det tänker nog inte många på. Det är ju ett allmänt, som sagt, ett allmänt lite försummat område.
Mm. Verkligen.
Men så.
Mm. Ja, det känns ju som att det här är ändå ett område som man skulle behöva prata. Jag tycker att man träffar ganska många nyblivna föräldrar som har hållit tyst om sitt mående.
Ja.
Av skam, känslor och ingen fråga, de har vågat inte säga själv och så.
Nej.
Och hur viktigt det är att de här frågorna ställs, eftersom vi vet att det är så vanligt. Och som du säger, jag menar, det är vanligt med depression, men nästan alla har bluesfasen.
Exakt, exakt.
Så.
Och det tror jag ändå, jag vill tro i alla fall att det blir mer och mer känt, så att säga, bland... Alltså definitivt i vården, det får man verkligen hoppas. Mm. Men också bland blivande föräldrar och sådär. Att det finns ändå hos de flesta en kunskap numera om att det kommer att kunna hända. Och det är någonting ganska normalt.
Just det.
Sen är det klart att då blir det också klart att det kanske också orsakar en oro. Att så här, när man vet om att det kan hända, så kanske många också oroar sig för att det ska hända. Det är baksidan av det. Men jag tror ändå att det är bra med medvetenheten. För då kan man kan vara beredd, man kan preppa lite redan innan och... I bästa fall i alla fall så har man ju en partner som man har en bra relation med. Och då tänker jag att man också tillsammans kan prata om att... Ja, men sådana saker som att det är viktigt... Alltså det säger väl sig självt, men att det är viktigt att hjälpa varandra. Det är viktigt att ge varandra tid för vila. Det är viktigt att hjälpa varandra och se till att få i sig käk. Och i den mån det går liksom bibehålla rutiner för träning och sånt där. För allt sånt där vet vi ju förebygger... Och hjälper, så att säga. Det både förebygger depression och annan problematik. Och det inte botar så, men det hjälper den att komma ur en problematik också. Så det tänker jag, att ens nätverk blir viktigt där också. Har man ingen partner, så har man kanske i bästa fall en kompisar, föräldrar, syskon eller andra som kan hålla lite koll på en också.
Just det. Ja, vad bra. Det där tänker jag, det är viktiga tillägg.
Eller hur? Ja.
Är det något mer som du tänker att det här borde man säga om ämnet?
Nej, jag tror inte det. Faktiskt. Nej, men jag tycker nog att vi har varit inne på det mesta.
Mm.
Men jag tror nog att det kan vara värt att upprepa ändå. Att jag tror ändå att man kan känna sig rätt säker på att vården numera har koll på att sånt här är så pass vanligt. Så att vården kommer att hålla lite koll på om man är i risk. Mm. Och vården kommer att... Hålla koll på om man har drabbats förut. Och har man drabbats förut, så kommer vården liksom att vara lite extra försiktig. Så att man kommer att få hjälp. Mm.
Och har man inte det, men känner av det här, så kommer vården att ta emot den om man kommer att berätta att man behöver hjälp. Det är väl också en viktighet.
Ja. Ja.
Om man inte får frågan, så berätta.
Ja.
För ingen kommer att bli förvånad när man säger att man mår dåligt.
Nej, precis. Precis.
Mm. Vad bra. Finns det någon bok man kan tipsa om som handlar om det här?
Alltså jag har ingen jättebra så där faktiskt som jag har hittat, utan jag tycker att det finns, alltså jag har svårt att hitta liksom tillgängliga så här allmän tillgängliga böcker från så facklitteraturen, men då tycker jag liksom att man kan söka, det finns rätt bra information på typ 1177 och liknande sådana. Jag tycker man ska hålla sig till sådana här officiella sajter, så att säga. Där kan man ändå vara säker, och sen såklart så finns det mycket bra forum man kan läsa i också, men jag tycker också att det kan vara bra när det gäller faktadelen, att kolla på 1177 eller så. Då får man liksom korrekt fakta om förekomst och risker och sånt där. Och sen kan man använda forum och sådär till att hitta stöd från andra föräldrar och sådär.
Jättebra tips.
Så tänker jag.
Stort tack, Mårten, för att du var med oss idag.
Ja, tack själv.
Jättebra att få höra allt det här. Och tack till er som har lyssnat. Vi kommer snart med ett nytt avsnitt, och tills dess så följ oss på Facebook där vi heter Barnpsykologerna, och Instagram där vi heter Barnpsykologerna_podd. Tack, hej!
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.